Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli-Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet. Jag känner mig sjukt rörig nu för tiden, och det känns som att du har börjat förstå lite att den här strukturerade människan som jag tänker att du trodde att jag var från början,
ja,
inte
som är så... Lite känner att jag köpte.
Ja, exakt.
Och hoppat ner i säcken och blivit...
Den där grisen du fick.
Nej, nej, men vet du vad? Faktiskt, jag ska vara helt ärlig nu. Det här är verkligen lite så här, nästan off record, fast vi spelar in det och alla som lyssnar på podden kan lyssna på det. Mm. Att när jag märkte... Det är bara några dagar tillbaka som jag märkte att det blev lite rörigt för dig, mm, i huvudet. Och det finns ju skäl till att det är lite rörigt. Mm. Det pågår mycket i ditt liv just nu. Mm. Som vi av olika anledningar inte kan prata om här. Men det påverkar ju dig och ditt liv och ditt mående. Och din, kanske din hjärna framförallt. Mm. Att det är mycket där. Mm. Och det som var skönt för mig när vi hamnade i en situation igår, när vi satt och hade möte, var att jag kände att jag var så här... kunde säga ifrån. Vilket jag inte har gjort tidigare, tror jag. Och jag hade inte gjort det tidigare om vi hade suttit bara för ett halvår sedan i ett sånt möte.
Menar du till mig eller till någon?
Ja, men till dig. Ja, men till någon. Men framförallt då i den här situationen till dig. Det, läget var så här. Vi hade möte igår. Vi hade ett möte inbokat även på torsdag. Nu blir det rörigt med dagar hit och dit. Men i alla fall, några dagar senare. Mm. Och du sa så här, men vi har möte inbokat på torsdag. Och då sa jag, fast om vi inte kan podda då, så behöver vi inte ha möte, vi har möte nu.
Eller du sa mer så här, vad tänker du att vi ska göra då?
Ja.
Och det hade inte jag något svar på.
Nej, du bara, fast vi har ju jag vet inte, men vi har ju bokat in ett möte. Och då var jag så här, fast vi behöver inte ha möte för att ha möte. Och det handlar inte om att jag inte vill träffa dig, det vet ju du också.
Vi behöver inte ha möte för att ses heller.
Nej, vi kan ta en grötfrukost. Det var alldeles så länge sedan, by the way.
Ja.
Nej, men så att, och det var ganska skönt, för jag kände så här... Och vet du vad det beror på?
Att du sa till mig så här, så du vill bara boka upp massa tider?
Ja.
Och jag sa, ja, det känns skönt. Ja, du bara, ja, för det vill jag inte göra.
Nej, och helt plötsligt blev jag så här supertydlig med vad jag vill och inte vill.
Ja, men jag upplever dig som en person som är supertydlig.
Ja, men jag har inte varit det. Jag har nog varit det typ sen du kom in i mitt liv. Det kanske är du som ska ta credden för det, jag vet inte.
Ja, nej, men det gör jag väldigt gärna. Eller så har du behövt bli supertydlig för att jag kom in i ditt liv.
Ja, precis, en kombination. Nej, men jag tror så här, jag tror att du och jag träffades i ett läge i mitt liv där det hände extremt mycket på min utvecklingsfront.
Ja.
Saker som har uppdagats i mitt liv, saker jag har... upplevt i min barndom och mina tonår som jag nog inte har förstått hur mycket det har påverkat mig.
Nej, för du började ju också en ny runda i terapisvängen i samma veva som vi lärde känna varandra.
Så att jag tror att du och jag träffades i ett läge där jag kände så här, men nu är det upp till mig och fucking mig. Det är liksom inte, nu är det jag som sätter mina regler för mitt liv. Och med det menar jag inte att jag ska bli så här hårdhudad och tuff och liksom taggarna utåt och bara vara en bitch. Absolut inte. Men att så här, jag måste handahålla min tid. Och då menar jag inte att låta viktig, utan det jag menar är bara så här, att varför har jag inte kommit på det här tidigare i mitt liv? Varför har jag inte liksom sett till att liksom, ja, men verkligen så här, marinera tiden till det som jag vill göra med den? Och inte bara för att andra som i det här läget gärna vill ha ett möte. För att det kanske lugnar dem.
Ja, alltså så här, där jag är just nu, där kommer inte jag vara länge.
Men du kommer
länge.
Vara där. Jag hoppas att jag kommer vara där jag är.
Ja, men jag menar där jag är just nu, nej, i min rörighet i livet, där kommer inte jag vara länge.
Nej,
så att här är ut den här veckan och några dagar till.
Ja, det gör jag. Det, alltså så här, du måste ju också ha medkänsla för dina medmänniskor. Man måste också se när människor går igenom saker. Mm. Alltså så är det ju. Det tycker jag är liksom en mänsklig... Det är bara något som alla borde ha i sig. Tyvärr är det inte så. Men det här leder oss ju lite in på...
Jag tänkte precis säga det. Bryggan.
Bryggan i det här är ju dagens tema. För det är ju liksom, vi har ju en otroligt intressant gäst. Mm. Men hon ger ju inte iväg så mycket av sina egna erfarenheter.
Nej.
Men hennes erfarenheter har ju gjort att hon har startat en av Sveriges absolut största poddar just nu. Det går sinnessjukt bra för den podden. Och det förstår vi är båda fans. Mm. Älskade psykopat.
Älskade psykopat, ja. Som bevisligen, eftersom att den är så populär, är någonting som väldigt, väldigt många, jag skulle säga i princip alla, kan relatera till. Mm. Att komma i kontakt med en narcissist eller en psykopat. Mm. Och Emily...
Det har vi båda varit med om.
Ja, men verkligen. Flera.
Flera?
Både på nära och...
Jag skulle inte säga att jag har varit med om någon psykopat. Det kan jag inte.
Nej, och så här, man kan ju inte diagnostisera. Men nej, jag har verkligen... Mitt liv har påverkats av personer med narcissistiska drag. Psykopatiska drag. Och det är ju därför som det är så intressant att lyssna på de här historierna, mänskliga ödena, som Emily Olsson då, som hon heter, lyfter fram i sin podd Älskar psykopat. Vi hade kunnat fortsätta prata med henne hur länge som helst också.
Ja, det är så intressant och ja, nej, men som sagt, vi kör på avsnittet tycker jag.
Ja, det gör vi verkligen. Innan vi gör det så vill vi ju säga till er som lyssnar att vi är så glada att ni är inne på Livshjulet med Anna och Claudia på Instagram.
Ja, det börjar liksom bubbla, det börjar röra på sig, vi börjar få frågor, vi börjar få önskemål om temaavsnitt och nu...
Och livsöda människor hör av sig och berättar om sig själva och sina närstående.
Ja.
Så. Massor är på G och vi vill ju att Livshjulet med Anna och Claudia ska vara ett inspirationskonto och inte bara där vi lägger upp nya avsnitt, utan vi interagerar med där och vi vill att ni ska interagera med oss.
Nu. Vi kickade ju av det här lilla projektet med att vi skulle liksom, ja, men fortsätta Livshjulet lite som du, men nu har vi någonstans landat i att men vad fan, vi vill ju göra mer. Vi vill ju någonstans dela med oss av den här inspirationen och peppen som du och jag faktiskt delar väldigt mycket, även om vi nog gör det på lite olika sätt, tror jag.
Mm.
Men lik förbaskat så gör vi det.
Ja.
Det ska vi ju dra med oss våra lyssnare på.
Ja, men hela konceptet Livshjulet handlar ju om att vi ska må så bra i livet som vi bara kan.
Precis. I livets alla delar.
I livets alla delar, ja.
Nu lyssnar vi på Emily Olsson.
Det gör vi. Vi är ju så glada att du är här, för både jag och Claudia är två stora fans.
Ja, men alltså, jag började lyssna på Älskade psykopat. Alltså, det är inte så länge sedan. Det är kanske 3 veckor sedan.
Mm.
Och jag tror att jag nästan har plöjt alla avsnitt. Det är liksom med mig konstant i lurarna.
Och det är ju fler än vi som tycker om din podd. Den har ju vuxit... enormt.
Mm. Jag släppte podden, det var i slutet på april faktiskt, det är snart 1 år sedan. Och det tog faktiskt ett tag att få igenom den. Men den växte alltså redan efter 3 avsnitt så var den uppe i väldigt höga siffror. Och jag tror att det är för att det liksom, den berör ett ämne som kanske inte finns så många poddar om just.
Och såklart så baseras sig ju det intresset på att väldigt många människor kan relatera till det.
Mm.
Alltså psykopater, narcissister. Nu har inte jag någon procentsiffra, men det är en högre procent än vad man tror som lever i samhället som har de här egenskaperna. Och nästan alla, i princip alla, kommer vi väl i kontakt med en psykopat eller narcissist någon gång under livet.
Det är som du säger, man kommer i kontakt med det. Men som innan jag då hade min erfarenhet och tänkte, ja, men en psykopat eller narcissist, det är någonting som liksom syns.
Mm.
Alltså man har verkligen en specifik bild av hur det kan... Alltså,
ja, man tänker mördare eller vad heter det? American Psycho.
Ja.
Ja, men någon som är lite för svarta ögon.
Ja.
Ja, men
lite mörk i blicken och lite liksom död i uttrycket.
Ja, men också i den branschen som vi alla verkar i, där människor slåss om och synas och höras. Såklart att det behöver vara överrepresenterat, tänker jag, av narcissister.
Verkligen.
Gud ja, det är ju det här att de har en grandios självbild. Men så här, man vill vara lite i centrum och så. Men det är ju det som också är lite speciellt, för att så här, man kan ju ha drag av det, men det behöver inte betyda att man är en narcissist eller psykopat.
Nej.
Och det är svårt, men jag, alltså, definitivt tror jag alla har, vi har säkert haft mycket mer kontakt med dem än vad vi ens vet om.
Men kan inte du berätta, för den här podden föddes ur en egen erfarenhet, säger du i ditt fasta intro. Vill du berätta om den?
Jag kan berätta lite grann. Jag har ändå på något sätt så här, valt att inte göra det, för att jag har lite integritet och sådär. Men lite kort så handlade det väl om att jag hade en erfarenhet med en person och var liksom totalt så här ovetandes om psykopater och narcissister. Det var, ja, men det var flera år sedan. Idag är jag 31 och det här var, ja, men det var några år sedan. Och sen så här, och där fick jag ju uppleva mycket av de här manipulativa dragen och de här typiska sakerna som de har som karaktäriserar sig.
Kan du ge något exempel?
Nej, men det är allt där, du vet, med gaslighting och...
Kan du bara prata? För det nämner du. Det ordet kommer ju ofta i podden. Jag vet inte om alla vet vad det är. Nej. Vad är gaslighting?
Gaslighting, det är till exempel om jag säger till dig, Claudia, så här, du drack ett glas cola här nyss.
Nej. Det gjorde jag inte.
Nej, och sen så försöker jag liksom intala, fast jo, men jag såg det. Det är klart du gjorde det. Du är helt dum, eller? Alltså så att man försöker intala folk att de förvrider sin sanning.
Och så börjar man fundera på sin egen...
Den friska, nämligen, inom citationstecken personen börjar tvivla på sin egen sanning.
Ja, och polan är lite extrem sådär. Men det finns faktiskt de också som till slut börjar tro på det. Men jag kanske... Alltså då har det gått ganska långt, men alltså det kan nå den gränsen att man, de förvrider din verklighet och sen liksom att man så här, men...
Och normalisera beteenden som är helt sjuka.
Är de medvetna om det de gör när de gaslightar? Eller är det liksom, är det som är i deras natur för att de lever med det här, med det narcissistiska draget?
Jag tror att de är medvetna om det, men att de är så vana vid att för dem är det ingenting konstigt.
Nej, de lever så.
Det är så deras tankebana.
Det är deras livsstil på något sätt. Och jag kan ändå förvånas över ibland så här, men för alltså, när jag jobbar med podden får jag träffa väldigt många olika gäster och har hört också människor från andra delar av världen att, men gud, hur kan det vara liksom exakt såna här saker som upprepar sig, det här med att dricka vatten, alltså de här kontrollgrejerna. Och det har faktiskt frågat Mikael som...
Förlåt, dricka vatten, vadå?
Ja, men typ så här, att du kontrollerar hur mycket vatten man ska dricka, att det är så himla viktigt att dricka typ 3 liter. Alltså det är så här, folk, narcissister och psykopater kan vilja kontrollera en på olika sätt. Och då kan så här, dricka vatten verkar vara en väldigt så här, typisk grej. Att liksom styra och kontrollera någon på. Och det har jag också funderat på, men hur kan de vara så... det här med att klocka folk, vara så kontrollerad på exakta klockslag och tider och så. Och det där, alltså det tycker jag är väldigt beundransvärt ändå, eller så här konstigt bara.
Men när det kommer till din egen erfarenhet, hur tog du dig ur den relationen och när insåg du att det här är inte hälsosamt?
Nej, men jag tror att man släpper det, jag tror att man, när man har en erfarenhet, oavsett om det är med relation eller så tänker jag att jag tog mig ur det, för jag kände att om man är kvar i det så... Jag tror att jag hade ändå den självinsikten på något sätt att det här kommer omforma ens hjärna på något sätt. Alltså lite svårt att så här förklara, men...
Men du kände ändå att du hade ändå ganska bra koll. Hade du koll hela tiden?
Jag hade
eller kom
inte
det
koll.
Gripande?
Nej. Utan jag fick väl lite koll på slutet, tänker jag.
Bollade du med någon för att förstå att det du, den där relationen, oavsett vem det var med, inte var sund?
Ja, jag pratade med någon.
Ja, du gjorde det. Ja. Så du fick liksom hjälp att förstå att så här, dina misstankar om att det här inte var som det skulle.
Och jag tror att jag är väldigt, alltså oavsett så är jag ganska öppen som person och tar till mig mycket av vad folk säger. Och jag tror att man har en ändå så här... Det är inte lätt liksom att avbryta vem den är egentligen. Men jag tror att jag liksom, man pratar med någon och sen ser man det. Och sen så beror det också lite på hur lång tid det har gått. Du vet, har du barn med en person, då är det en annan sak.
Ja.
Men jag tror att är du ändå i hyfsat tidigt stadie och har möjligheten att dra. Alltså, jag tror en sak som är väldigt bra, det är att skriva upp för- och nackdelar.
Ja.
Alltså så här.
Mm. Och att spegla sig i friska personer.
Mm. Mm.
För det är när du lever med en person som har konstigheter för sig och som rättfärdigar det genom att få dig att tro att det är du som du som är knäpp, då blir man, börjar man ju till slut, man vet ju inte vad man ska tro, man vet ju liksom inte, är det här okej eller inte, det är svårt att, för man blir ju lite knäpp. Men att då se att ja, men den här personen har sagt så här eller gjort så här, att fråga människor som man litar på, vad tycker du om det här?
Mm.
För då, du kan aldrig spegla dig i en sjuk person.
Mm.
Vilket ju alltid är lätt att göra eftersom man ofta blir så kontrollerad och tätt, att man knyts tätt till dem. Liksom.
Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag tror verkligen det där med att prata med någon, att ha kontakt och inte, även om, alltså, psykopater vill ju väldigt gärna isolera en.
Mm.
Och det är just för att du inte ska kunna ha de här friska inputs liksom.
Nej.
Men då måste ju den förstå, tänker jag så här, att då måste ju den förstå att ja, men mitt sätt är sjukt för att jag vill inte att du ska ha de friska inputsen, eller så tycker ju psykopaterna
själv
att de är dumma i huvudet.
Ja, jag tror att det är mer så, för de har sån alltså brist på insikt och liksom självinsikt totalt. I alla fall när det kommer, det är lite skillnad mellan narcissister och psykopater.
Ja, och vad är den skillnaden?
Alltså, narcissister har ju en grandios självbild. De älskar att stå i centrum, mycket folk, vill, tänker kanske att de är, du vet, så snygga och bättre än andra och har en väldigt hög uppfattning om sig själva.
Mm.
Det finns mycket likheter med dem, om man säger. Stora skillnaden är att psykopater kan vara med i sin bubbla, sin ensamhet, isolerar sig, har inte det behovet av att vara bland folk i centrum och synas och höras, och det är mycket för narcissister. Så att med en psykopat så kan man uppleva att man blir väldigt isolerad väldigt snabbt, och att det är väldigt intensivt, det går väldigt fort fram. Jag tror narcissister kanske har lite, alltså inte att det är en lättare form, det ska jag inte säga, men att där förekommer det nog mycket lögner, mycket just det här med manipulerande, men går lite mer mot det kanske psykiska.
Ja, och sen, för nu har jag ju lyssnat minst en gång på alla dina avsnitt och tycker jättemycket om dem och gillar Mikael Larsen väldigt mycket, som du ju har med, som är han psykolog?
Han är krishanterare och terapeut.
Ja.
Och liksom har riktat in sig på psykopater och narcissister.
Mm. Men han säger ju att en narcissist kan känna viss empati.
Mm.
Man kan göra det. En psykopat har inte tillgång till empati, till de känslorna.
Mm. Nej.
Och det är därför man kan liksom kallblodigt mörda någon.
Mm.
Gå över lik liksom.
Det är väl narcissister känns lite, att det känns lite mer light. Ja. Även om det är liksom kanske hjärntvättande. Om man är med
det fysiska fullblods. Våldet förekommer ju mer. Alltså, det är ju där psykopaten använder sig både av psykiskt och fysiskt våld. Och narcissister fokuserar, man ska säga, mer på det psykiska.
Ja.
Och det är ju hemskt.
Man vill få som man vill genom manipulation,
ja,
helt enkelt.
Och de är väldigt skickliga på det där. Och ja, det kanske går lite mot mytomani också. Att de ljuger och det är mycket med gaslighting. Och, men just det här med empati, att psykopater saknar empati, det är en jätteviktig skillnad.
Föds man som psykopat eller narcissist?
Alltså, jag tror att man... Ja, alltså...
Eller är det så här härliga grejer som man utvecklar under
livet? Jag tror, för det där
vissa blir...
Det är nog väldigt genetiskt, det tror jag. Alltså, som Mikael sa i ett av sitt vi spelade in, att det är ju en hjärnskada.
Exakt.
Men ja, det är också det.
Så. Ja, psykopat, ja.
Jag tror det är lite så som det med en beroendesjukdom kanske. Att man har en känslighet för det. Att man föds med en känslighet och sen så... är det mycket psykosociala faktorer också. Att, som du har ju ett avsnitt som handlar om Kalle som är psykopat.
Ja,
och när man hör hans uppväxt så sa ju du Kalle, vem som helst skulle väl bli psykopat.
Ja, men verkligen.
Hade han fötts in i en trygg miljö så hade han kanske haft närhet till de här sidorna. Men det hade inte utvecklats så hårt.
Mm.
Det där kan nog skifta lite, men jag tror verkligen det är så att du kanske har... Du har det genetiskt, men sen beroende på vad du växer upp i för miljö.
Mm.
Alltså, det är som en väldigt orolig person som får vistas i en trygg alltså, miljö kommer kanske inte förstärka den här oron, medan alltså, har man någonting i sin grund liksom.
Just det.
Jag kan tänka mig att det kan vara alltså, på det sättet, för det avsnittet med Kalle, det var ju alltså, en hemsk, dels hur han föds, alltså, det kan höra det avsnittet, men hela hans uppväxt.
Ja, men det var bara fruktansvärt.
Ja, så att jag tror att, att det är genetiskt, men att sen uppfostran och miljön också har en påverkan på hur pass starkt eller svagt det blir.
Men han har ju idag fru och barn. Förstå att ha barn med en person som öppet berättar, jag är psykopat, jag har inte tillgång till empati. Jag har inte tillgång till att känna empati för mina barn.
Det är väldigt fantastiskt ändå hur, alltså vilken lycka han känner. Han sa ju det att han fylls med en glädje som han inte har känt innan, just när han ser sitt barn komma och möta honom vid dörren.
Ja.
Han har ju en sån enorm vilja att liksom, jag kan leva ett fungerande liv. Jag har jobb, jag har familj. Att man är väldigt insiktsfull trots allt.
Ja,
ja, vilket ju inte rimmar med hur en psykopat ska vara. Det är det jag menar. Nej. Att man så här, är man fullblodspsykopat liksom?
Jag
har
tror
man
att
självinsikt
finns...
då?
Alltså det, jag tror att det finns lite olika liksom. Att det kanske finns de, för som sagt, har de ingen empati eller insikt? Det är också svårt att förstå, men hur kommer det sig att du ändå som fick diagnosen, du har ju insikt.
Ja. Vet du hur många det är som lever med den här diagnosen?
Jag vet faktiskt inte. Nej.
Nej.
Jag tror också att det är så svårt, för att jag tror att det finns väldigt många som kanske har den, men de skulle aldrig gå och utreda sig för det, för att de inte ser det.
De har inte den självinsikten.
Nej. Och jag tror att kanske de som verkligen får diagnosen, det kanske är, amen, vet ni, om man går igenom en rättspsykiatrisk undersökning.
Ja, i samband med kriminalitet.
Ja, och sen så finns det ju många som inte är kriminella, och sen så, alltså, som också har den här diagnosen. Men att det kanske inte alltid kommer fram.
Men vad är kopplingen, för det känns det som att det är väldigt, att det är väldigt framträdande i podden, att kopplingen mellan sex och psykopater. Känns som det alltid handlar lite om sex. Och väldigt mycket sex.
Det är ett maktmedel.
Ja, jag tror det.
Udda sex och allt vad det kan vara.
Ja, men jag tror att dels för att, som det beskrivs där, de går väl igång på äventyret, eller du vet, det ska vara nytt, spännande. Det är också väldigt typiskt, och jag tror att i sex så går det att utöva mycket makt. Det går också att förnedra. Och det är verkligen genomgående, alltså, det finns vissa som är väldigt extrema. Det går ju också lite mot det sadistiska hållet som terapeuten också beskriver. Vissa är väldigt, det är väldigt sadistiskt.
Och känslokallt.
Och jag tror det, har du ingen empati, och sen så, då kan man ju, alltså, det kan ju bli helt...
Så här, att man ska förklara, man använder ju andra människor som medel för att må bra själv. Alltså, man lever ju inte i samspel med andra människor, utan andra människor är verktyg för en. Och det är ju också så här, när det kommer till ens barn är verktyg för att man ska kanske ha en fin bild utåt, eller för sig själv kunna säga att jag är en familjefar eller familjemor. Och det är det som är så... för att i och med att de är så charmiga och grandiosa och man kan ju bli swept away, verkligen. Exakt. Ofta är det ju så.
Ja, det är så det börjar. Det skulle jag också lägga till med psykopater och narcissister. Det har de nog väldigt mycket gemensamt. Att de är, men de kan vara väldigt, vet, snygga, karismatiska utåt och vill verkligen... De är duktiga på att visa sig från sin bästa sida, och det är ett sätt att fånga in någon.
Och prata.
Ja, och prata och är vältaliga, alltså väldigt duktiga på det här med retorik och övertala och manipulera ens tankar. Och det är ju därför, alltså, hade de varit så från början så hade ju ingen fallit dit.
Nej,
alltså, nej, men det kan ju gå ganska snabbt,
det kan
innan
gå ganska
de börjar
snabbt.
Visa sina...
Ja. Och framförallt just det här att man flyttar ihop så fort. Det är liksom, finns gäster som berättar efter 10 dagar så bodde vi ihop.
Det, nu blir jag orolig, för det är en sån grej jag hade kunnat göra. Jag har ju alltid flyttat upp ihop ganska fort.
Ja,
jag med.
Och det, men jag har... det är ju inte alls, alltså, det är ju en grej, men där, jag tror att det är så mycket olika kombinationer av saker.
Ja.
Alltså just det här, det är så farligt också. Okej, jag flyttade ihop här, okej, men då är jag nog en narcissist.
Nej, det är klart.
Du som jobbar med den här podden och som också har en egen erfarenhet, har du radarn på hela tiden? För beteenden.
Alltså, den där frågan får jag jätteofta.
Ja, ingen som vågar prata med dig.
Jag trodde jag var unik här.
Ja,
nej, alltså den där frågan. Alltså, det är så, alltså, Det är jättemånga som frågar, men du måste, det här måste vara det enda du tänker på.
Arbetsskadan.
Sitta och analysera här om det är psykopaterna. Alltså det jag har märkt efter, alltså framförallt, det ska jag säga, inte efter min erfarenhet, men efter också det här året nu när jag har jobbat med podden, det är så att gud vad man ändå är uppmärksam. Och sen det där kan ju också störa en, för att man vill ju inte formas. Det kan inte vara så att du ser ett drag, bara nej, du vet att man blir, kan, det går ju, alltså vissa kan ju bli dömande. Men jag tror att här har jag lärt mig att det är en kombination av väldigt många olika saker, och att man är öppen. Men jag tror att en sak är viktig, att man, oavsett om det är någon man träffar eller någon man har i sin närhet på, i någon annan form, att är det någon du dejtar till exempel, du kanske inte behöver gå, alltså ett tips att om du går för snabbt så hinner du inte med att se, alltså du kan se drag, alltså en person som dejtar någon kan se drag, och men jag tror att man ska ändå satsa på att lära känna en person. Inte så här, och den gjorde så, nej då är det en narcissist, då går jag. Men till exempel om du är på en app och någon är jätteintensiv, börjar fråga dig alltså massa saker, alltså man börjar se en kombination av olika saker. Så det, jag tror vaksam. Och sen, det behöver inte vara en psykopat eller narcissist. Men det är jättemånga som frågar mig det där.
Och det jag tänker är, för jag tänker att vi verkligen ska försöka skicka med lyssnarna hur man skyddar sig mot de här människorna. För det är ju någonstans grunden till att vi spelar in det här avsnittet. Och bara det som man har hört i din podd och tips från Mikael Larsen är ju att när man känner själv att något är fel, att lita på sin magkänsla. Att man känner att så här, nej, men det här är konstigt. Lita på det då. För det är så lätt att man blir bortkollrad i det. Men att ändå våga lita på sig själv. Och för det så krävs ju en ganska stark liksom, självkänsla. Och att man står stadigt.
Och jag tror att, exakt så. Liksom att man låter det, man lär känna en person. Och sen så känner du magkänslan tidigt. Nej, men det här är något som är konstigt, eller det här känns inte riktigt bra, eller det här är inte någonting jag är van vid. Det här är inte så som folk beter sig. Och det är klurigt, för att alltså, om det är någon som dejtar någon och vet, blir helt insvept i det här, så kan de, alltså det kan vara svårt att liksom stanna upp. Men jag tror också så här att har du lite paus mellan, inte ses vet konstant varje dag, du måste få utrymme att analysera vad det är som händer. Och magkänslan, alltså den sviker sällan. Och det är ju nästan alla gästerna säger ju det, att och varför lyssnar jag inte på magkänslan? För att jag tror att om du inte gör det i början, då kommer du inte göra det sen heller. Och sen så till slut, det är som att man måste ha alla korten på bordet och facit i hand. Alltså,
men om man har en relation med en narcissist då, kan det funka?
Ja, alltså det finns ju också många som faktiskt lever i såna här relationer. Och det tar inte slut. Men jag tror att det blir en enorm obalans. Att det blir en dominant och en som följer, anpassar sig och inte mår bra. Nej. I det. Och, eller börjar tro att men det är så här, det är så här en relation ska vara. Eller en relation med en familjemedlem eller en chef, att det blir så här normalt. Och jag tror att har du bara, det är därför det är också många som säger så här, att de har ett mönster, de kommer, går ur en sån relation och sen så möter de en ny narcissist eller så. Att det blir, alltså det kan också vara ett mönster hos dem själva.
Just man tror det, att det är så kärlek ser ut.
Ja. Och det är så det ser ut. Och sen allt annat blir så här konstigt typ.
Ja. Men om man har en förälder eller ett syskon, hur funkar det då? För då kan man ju, det är inte så lätt att...
Nej,
det finns ju de som gör slut på sådana relationer också.
Alltså det är mycket svårare. Och vi har ju ett avsnitt den här säsongen med en mamma som berättar om sin dotter. Med sådana narcissistiska drag. Och alltså de här, där är det ju beroende. Men jag tror alltså det tipset man ändå får, att man behöver inte ha kontakt med en familjemedlem när du blir 18. Alltså det finns inga... Om man inte känner att man mår bra av det. Alltså det finns ju möjlighet att bryta. Och det är jättesvårt. För där kan det finnas mycket skuld. Oavsett om du är förälder till ett barn som är på det här sättet. Eller om du har en förälder.
Men jag tänker mer att man kanske, om man bara ser det som att det finns en sjukdomsbild. Alltså att man ser det så. Så behöver man ju kanske inte bryta, tänker jag.
Nej.
Men, och jag tänker också att det kan vara bra att prata lite kring. Säg att man har en vän
som man ser tydligt lever ihop med en narcissist eller psykopat, eller att man har barn med en narcissist eller psykopat. Det är också så här, då kan man ju inte styra själv, då kan man ju inte välja så här att lämna relationen, för att det måste ju vara vännens beslut. Och i fallet där man har barn med en narcissist, då behöver man ju på något sätt prata med barnen.
Alltså, ja, exakt. Och det du sa där innan, med just kontroll. Så här. Alltså, med barn så kan de använda det så mycket som medel. Mm. För att där kommer du inte loss. Men det tipset är ändå... Jag skulle säga att ett bra tips är att ha liksom så lite kontakt som möjligt med det här exet om du har barn tillsammans. Alltså, gå inte in i några diskussioner, börja de mejla. Alltså, sköt liksom mejlkontakt, men träffas så lite som möjligt och bara hålla sig till det sakliga. Och alltså, ja, jag har själv inte barn, och det är jättesvårt också att sätta sig in i hur det skulle vara. Men alltså, det är så hemskt svårt. För att
även om du kan skydda dig själv, så kan du ju inte skydda dina barn som blir utsatta.
Nej.
Och hur pratar man med den här personen då, som man upplever far illa i en destruktiv relation?
Ja, jag tror att en sak som jag tror är bra, det är liksom att inte vara taggarna utåt, utan så här, på riktigt, jag bryr mig om dig. Och det är svårt att prata med någon som kanske redan är hjärntvättad lite grann, manipulerad, har väldigt starka känslor, men försök att på ett så här lugnt, tillmötesgående, vänligt sätt tala om att jag bryr mig väldigt mycket om dig, det här som sker är inte bra, eller det är farligt för dig, eller ja, och jag tror just att man försöker bygga, för att det är så lätt, men gud, hur kan du vara ihop med den, eller att man lägger skuld, och skuld funkar inte.
Nej.
Och man kan ju inte göra annat än sitt bästa, men också kanske att några flera personer som har en nära relation till den här vännen eller barnet.
Så att det inte blir att den personen tror att det ligger hos dig.
Ja, exakt.
Att du är avundsjuk.
Att man går hos en slags intervention.
Ja. Men att man, och det är också jättesvårt, för avundsjuka finns ju också såklart. Och det behöver inte alltid vara att det är en psykopat eller narcissist.
Nej.
Men att man också kanske ställer frågan, men jag ser att du inte mår bra, det känns, alltså att man försöker liksom fråga hur känner du dig? Att man försöker gå in mer på hur mår du i den här relationen, och om någon säger så här, men det är bra, men man ser ju det på någon, men att försöka få den här personen att förstå att det här som händer är
inte normalt.
Nej. Och jag tror kanske alltså att man kan öppna upp den här personen, och kanske, för det kan ju finnas ett behov. Alltså de är ju med om jättemycket saker.
Ja.
Men att de vill inte prata om det, för att då avslöjar man. Ja. Liksom, och kanske, tycker att det här är normalt. Eller att då kanske det finns risk att jag måste göra slut. Och det vill de inte.
Nej, men sen av egen erfarenhet vet jag att ofta så börjar det pysa lite. Att det är någonting litet som kommer fram. Och blir man ifrågasatt i det, så går man i försvar liksom, och tar den här personen i försvar. Men sen så, det handlar väl om vilken personlighetstyp man är. Men jag vet ju att jag är sån som behöver pysa och så. Men
det är nog det
jag
vanliga.
Är också ganska envis. Och liksom går i försvar och tar i försvar och kan stå ut med rätt mycket. Men att man försöker ta den här personen när öppenheten finns. Kanske inte när den är stressad eller jätteledsen eller så, utan när man sitter lugnt och man känner, man får använda sin sociala smartness där.
Och försöka ta det vid rätt tillfälle på något sätt.
Kan det leda till att om du lever länge i en sån här relation, att du själv får någon slags hjärnskada på grund av att du hela tiden är stressad och så?
Man får det. Alltså, lever du med en psykopat över en längre tid, så det förändrar hjärnan. Du kan få hjärnskador alltså på riktigt. Det är jätte... Alltså den grejen skrämmer mig så mycket, så att jag tänker att säger man det till en person som är i en relation, så kanske att den borde bli... Det är ett starkt argument till att lämna. Du kan bli mentalt sjuk på riktigt. Alltså, då är det inte så lätt att ta sig ur det.
Nej, och ju längre du går, precis som det är med allt destruktivt, ju längre du går i det, desto mer nedbruten blir du, desto svårare är det att ta dig ur det, och desto längre tid tar det att ta dig tillbaka, om du alls gör det. Och sen tänker jag att det kan vara viktigt att skicka med också, för vi pratar ju mycket om liksom psykiskt våld och fysiskt våld. Vi var inne lite på sexuellt våld. Mm. För det är det ju faktiskt att kontrollera med sex och så. Men att det också finns ekonomiskt våld. Att man ska vara vaksam med personer som vill låna pengar. Mm. Eller
ha kontroll på ekonomin.
Ja, kontroll på och liksom... det finns så många typer av våld.
Mm. Verkligen, alltså... Både psykiskt, fysiskt, som du säger, ekonomiskt, sexuellt.
Mm. Mm.
Ja, det är de jag kommer på nu.
Ja.
Och ibland en kombination av allt.
Ja.
Så, och ändå subtilt kan det vara. Alltså det kan börja med lite små grejer med pengarna. Och sen kan det ju vara manipulation på det. Nej, men det har jag inte lånat. Eller att man vill verkligen
eller att man gråter. Ja, men jag har ju inte liksom...
Ja, martyr. Så.
Det är ju också en grej att de växlar mellan att vara grandiosa och...
Ja.
Värme och kyla också, mycket. Det är, därför det är så svårt att lämna. Därför att du kastas mellan så här, du är den bästa som finns och jag älskar dig. Mm. Sen blir du nedbruten. Mm. Och sen också det här superklassiska, när du försöker bryta dig loss, då försöker de hova in dig. Och det är vanligt både bland psykopater och narcissister.
Mm. Och då säger ju Mikael Larsen, bryt
noll kontakt.
Kontakt.
Ja, noll försök. Kontakt. Ja. Mm. Jätteviktigt.
Noll kontakt. Och är du vän till någon som försöker ta sig ur en sån här relation?
Alltså blocka numret.
Ja, blocka. Byt lösenord på ditt Instagram så du inte kommer ihåg och kan gå in där.
Nej
men typ så. Det är som en alkoholist som får porta sig själv från krogen. Mm. Alltså lite så.
Jag tror också att håller man sig där riktigt länge så får man distans.
Ja.
Men det är ju det där också att de faller lätt att falla tillbaka.
Mm.
För att jag tror anledningen att man faller tillbaka är att man tänker att nu har den ändrat sig. För att de använder argumenten.
Ja. Mm.
Nu har jag bättrat mig. Det kommer inte bli som innan.
Nej.
Du är det bästa som finns.
Och då blir man ju beroende av den bekräftelsen också. Ja. De här människorna gör ju sig... Alltså att man blir beroende av dem. Och
ja,
den
för de har ju brutit
tomheten.
Ner dig. Så att du behöver liksom kicken.
Och ofta intalar att så här, men vem ska... För man får ju så dålig självkänsla. Vem ska vilja ha mig? Vem ska orka med mig?
Ja.
När man är på botten också.
Ja, och sen, precis.
Och ovan vid hälsosamma personer kanske då. Alltså beroende på.
Mm.
Men det är inte så här att de har varit i en sån hemsk relation. Och sen bara, men nu är jag på topp. Nu ska jag gå ut och träffa liksom...
Nej.
För att också om du har den här starka kraften försöker bara dra dig tillbaka hela tiden.
Precis.
Man blir nog ganska stängd och att man har varit så isolerad under en lång tid.
Mm.
Man kan ju bli så socialt apatisk. Liksom.
Ja, men du kanske har tappat kontakten med många vänner och så också.
Det finns de som till och med har tappat talförmågan när de har varit i såna här relationer. Alltså blir så traumatiserade.
Är det för att man hela tiden blir att man inte vet vad man ska säga? Mm. Om man ska säga
göra fel.
Ja. Eller när någon kanske kommenterar, gud vad du pratar fult eller otydligt eller konstigt.
Ah, det är så fruktansvärt.
Och matas du på med det här, det blir som att vara i en sekt.
Mm.
Och ingen annan säger någonting. Så ja, det är fruktansvärt farligt. Och jag tror, det har också hört att det är faktiskt folk som lyssnar på podden som inte har någon erfarenhet, aldrig hört om det här och ändå tycker det är så intressant.
Mm. Ja, men så är det ju, det, verkligen.
Ja. Det behöver inte alltid vara att det är någon som har eller är, utan varning för att inte hamna där.
Men Emily, vet du så här på rak arm vad man hör av sig om man inte vill vara med i din podd men man lever i en relation och man vill ha hjälp? Vad kan man höra av sig då?
Alltså kvinnojouren finns ju. Det finns ju olika tjejjouren, kvinnojouren.
Mm. Finns mansjouren också?
Ja, precis. Och det är mansjouren, precis som du är en man som har råkat ut för det. För det är också mycket vanligare än man tror för män.
Jag har ju hört många avsnitt av din
verkligen
podd.
Och sen så finns det ju på alltså Facebook-sidor skulle jag säga finns väldigt många bra Achillesjouren. Av många olika man kan googla och söka.
Mm.
Så att för män så skulle jag säga mansjouren, Achillesjouren, kvinnor finns det ju, kvinnojouren. Mm. BRIS också, om man är ett barn. Som svårt som ett barn att se, alltså ha den insikten.
Ja,
men om man ändå känner att jag blir slagen hemma eller vad det är.
Uppenbara.
Alltså. Ja, så...
Och så skulle jag ju vilja, innan vi rundar av här, som vi tyvärr behöver göra, men så vill jag ju också säga att är man osäker på, tvivlar man på om man lever med en människa som har de här dragen, lyssna på din podd.
Ja, verkligen.
Man får lära sig så mycket. Det är verkligen kunskapshöjande. Mm. Du bidrar ju till samhällsnyttan med din podd.
Verkligen.
Så alltså, well done.
Ja, för när man ser man liksom bara älskade psykopat så kan det ju hända att folk tänker att det här har inte Det här har inte med mig att göra, eller? Men jag lovar, jag tror inte att det är någon som väl börjar lyssna på din podd som inte... Det visar ju siffrorna också, det är ju en del som lyssnar.
Ja, och folk som säger att den verkligen har förändrat deras liv. Och för mig var det så här, jag tror aldrig det. Alltså, inte hade jag den, jag ville ju hjälpa folk. Och jag känner mig så glad att jag på något sätt har gjort det. Och förhoppningsvis fortsätter att göra det.
Emily, tusen tack för att du tog dig tid. Ska du iväg till ditt, för det är ganska tidigt, en tidig fredagsmorgon.
Ja, och 10 minuter till har jag. Jag kanske hinna dricka upp mitt kaffe här.
Dricka upp kaffe, vi ska spela in en liten hälsning på, till Instagram.
Det ska vi
göra.
Och
vi ska ta en bild innan Claudia kastar sig i taxin vidare mot nya mål.
Ja, mycket nu.
Men det var härligt att träffa, jätteroligt.
Ja, men detsamma. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att hänga med oss i din busy podd.
Tillvaro.
Resa, ja, precis.
Och lycka till nu med allting. Och vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Det var den här veckans avsnitt. Och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram, där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där, för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.